Tack för inbjudan hit. Vi körde igår flera pass då vi talade om att Bibeln är en eller Guds ord som mat för vår själ. Och jag tänkte fortsätta något på det temat. Jag kan också bara påminna om det där bokbordet som finns där ute. Halva är ett bokbord, det är till vänster. Men på högersidan så finns det också en hel del material som du kan ta med dig, som är fritt, som Bibelsällskapet har producerat för att förenkla, så att vi lättare ska kunna läsa Guds ord regelbundet. Lite hjälpmedel och lite tips då. Vi kallar det ibland för bibelgodis också. Sånt där som är kanske lätt att ta till sig. Eller dela ut vidare till sådana som behöver det på lite olika sätt. Jag tänker läsa första psalmen i Saltaren. Saltaren är ju en ganska stor bok. 150 psalmer. Varav en del är väldigt långa, andra korta. Och då står då den första psalmen som en slags portal, alltså in i Saltaren, som en som sätter standarden för det som kommer sen. Så den är, kan man säga, särskilt viktig för att förstå hela Saltaren. Och innan jag läser texten så ska jag bara berätta om en liten händelse som blev som en illustration till den här Saltarsalmen. Och det var för 4 år sedan. 2014, då gick jag ifrån att ha jobbat i Evangeliska Frikyrkan som ledare till att skulle börja i Bibelsällskapet på hösten. Och då hade jag sån här mellanperiod och jag hade sparat ganska många veckor semester. Och därför så tänkte jag att jag måste göra någonting positivt av den där semestertiden. Jag kan ju inte bara liksom gå och drälla och vara ledig hur länge som helst. Det funkar ju inte. Så jag bestämde mig för att jag skulle bygga ett utrum till vårt hus i Örebro. Så jag, när jag blev ledig så beställde jag en grävskopa som jag då hyrde. Det är ju alla pojkars dröm att få gräva med en grävskopa. Det finns ju små modeller som inte är så komplicerade. Kanske flickors dröm också, jag vet inte. Men i alla fall så grävde jag det här stora hålet då där jag skulle gjuta en platta och så småningom bygga upp ett utrum då. Men jag kom bara till grävningen och jag fick inte bygglov helt enkelt. Och det var ju lite förargligt det där. Man ska ju egentligen börja med bygglovet och sen gräva. Va? Men jag grävde först. Och det där hålet, sandhålet, då, det lyste där i våran trädgård. Och grannarna kom och beklagade sig och frågade om vi skulle bygga någon pool eller något sånt där. Och jag förklarade då, nej, jag har inte fått bygglov. Och de tyckte ju synd om mig. Och jag tyckte väl att det var synd om mig också. Det där löste sig så småningom, men det är en annan historia. Det som hände över sommaren, det var ju att det var en väldigt våt vår. Kom mycket regn och sen kom det värme och sol. Jättemycket 2014. Så i den här sandgropen så började det att spira och gro. Blommor. Jag räknade 10 olika blomsorter. Det var ju sådana som hade fröat av sig. Jag är lite trädgårdsnörd då, så i februari så har jag min högsäsong. För då sår jag mina sommarblommor. Och en del frön är lite svåra att gro. De ska in i kylskåpet några veckor och ut igen. Och det ska vara belysning och allt det där, va? Och allt gror ju inte. Men den här sommaren så verkar det som att allt grodde i min sandhåla. Och orsaken var ju inte att det var särskilt bra jord. Det var ju bara sand. Men det var ett fantastiskt bra klimat. Det var regn först. Och sen kom solen och värmen. Och då växte det. Växte så kolossalt som jag aldrig kunde ha anat. Och jag tänkte på det där när jag läser ifrån psalm 1. Att ibland så är det gynnsamt för tillväxt. Och det är det psalm handlar om här, den första psalmen. Vad är det som får oss människor att växa? Ska vi läsa psalmen? Det står så här. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa. De liknar agnar som vinden för bort. Där fördöms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet. Psalm 1 beskriver en plats där det är grönt och det är frodigt. Det växer. Det hände någonting. Och då tänkte jag att jag skulle lyfta fram några saker som är, ska vi kalla det för klimatpåverkande för oss människor, som gör att vi kan växa. Och du förstår ganska snart att det är mycket som handlar just om ordet, om Guds ord. Och jag ska lyfta fram 4 stycken klimatpåverkande faktorer som får oss att växa. Och det är väldigt enkelt att komma ihåg det. Och ska du komma ihåg min predikan så kommer du ihåg 4 ord som alla börjar på L, så är det ännu bättre. Och det första ordet, det är faktiskt ordet lust. För det står så här, inte bara i den första salmen utan i flera salmer så kopplas faktiskt ordet lust och Guds ord ihop. Inte minst i den 119:e salmen. Jag bara tar några nedslag där. Där det står så här. I den 16:e versen. I dina stadgar har jag min lust. Aldrig glömmer jag ditt ord. 24:e. Jag har min lust i dina lagbud. De är mina rådgivare. 35:e versen. Led min vandring efter dina bud. Den stigen går jag med glädje. 47:e versen. Jag har min lust i dina bud. Ja, jag älskar dem. Alltså man hajar till lite när man ser den där kopplingen lust och bibelord. Är den inte lite konstlad? Liksom lite önsketänkande att det är så. Men hur är det egentligen i verkligheten? Ja, ordet lust betyder ju det som är orsak till en djup glädje och tillfredsställelse. Alltså, kan då Herrens ord vara en orsak till djup glädje och tillfredsställelse? För det är det som bibelordet faktiskt påstår här. Om man tänker på psalmförfattaren, att det är David som har skrivit 119:e psalmen, så är det som att han gömmer Guds ord i sitt hjärta. Han vill påminnas om det. Han låter det bli någon slags lyckans lagerhållning där inne. Och så kan han plocka fram de här orden när han liksom behöver dem. Texterna finns de där hela tiden, nära till hands. Och det kanske är ungefär som, man får ta en liknelse, hur vi kan uttrycka vår kärlek till en annan person när vi läser brev. Vi flyttade från Örebro till Uppsala för 2 år sedan och fick gå igenom vårt ganska stora hus i Örebro för att det skulle få plats grejer då i det lilla huset i Uppsala. Och då kom jag till den här kartongen där jag hittade brevhögen från Spanien. Alltså brev som jag fick ifrån min fru när hon under 3 månaders tid jobbade i Spanien. Och vi var väldigt nyförälskade då. Vi hade precis blivit ett par. Vi var inte gifta, men det var starka känslor. Och när man bläddrar i de där breven så känner man att det är inte särskilt tråkigt att läsa. Därför att det är ju en person som framträder. En relation som började då och som har bara fortsatt och vuxit genom åren. Och att läsa det är väldigt inspirerande. Även om det är gamla brev och det har liksom sagts tidigare. När vi läser Bibeln så är det på samma sätt. Det är en person som träder fram. Det är inte bara för att vi ska bli informerade som vi läser. Utan vi ska ju faktiskt bli förvandlade eller transformerade om du så vill. Därför att när vi läser texterna så kommer också bilden av Gud och hans kärlek och hans förhållande till oss att framträda. Och då blir det en förvandling i vårt inre. Så vi ska ju inte vara förvånade att Bibeln kopplar ihop lust, glädje och ordet. Det som är mer förvånande, det är ju faktiskt att den sysselsättning, att läsa det som ger lust och glädje och tillfredsställelse, att det har blivit någonting som vi kan putta undan lite i kanten. Vi gör det som en liten avslutning. Kanske vi skickar med ett bibelord, eller vi gör det om vi har tid. Eller möjligtvis en gång i veckan då vi samlas till gudstjänst. Fast lusten, glädjen och Bibeln är så ihopkopplade. Hur kommer det sig att den handlingen har blivit så marginell på något sätt? Jag anar ju att här finns en glädjetjuv som vill hålla oss borta ifrån det som är som en glädjekälla. Någon som inte unnar oss att fördjupa oss i det som ger verklig glädje. Och som med alla ansträngningar har lurat oss att tro att vi varken hinner eller behöver umgås med ordet. Jag tror att vi måste inse det. Att glädjetjuven, han har varit ganska framgångsrik ibland. Han kan ju få oss att, om vi tänker att det här är en skala. Här är plus och här är minus och här är någonstans neutralt noll i mitten. Han kan ju få oss att tala om Bibeln som att, ja, Bibeln är ju ganska svår att förstå egentligen. Och jag är ju ingen expert. Och Gamla testamentet är ju inte så enkelt. Ja, Gud, han är svår att begripa sig på. Och alla dessa krig, vad ska jag göra med det? Och så liksom staplar vi uttalande om skriften. Så till slut är vi på minus 18 här borta. Och om vi ska komma över till plussidan, då har vi ganska mycket att jobba igenom. Nu menar inte jag att vi ska blunda för det som är svårtuggat i Bibeln. För det finns där. Och vi får tugga på det också emellanåt. Men jag tror att det finns så mycket på plussidan som har med Guds kärlek, om ljuset på stigen som gör att vi hittar, som har med det nåderika att göra, som ordet också är. Att vi behöver släppa fram det och liksom bejaka det och tala om det och inte bara tala om den jobbiga sidan, den tunga sidan. Jag minns den där alfadeltagaren i församlingen i Linköping. När jag var pastor. Han var inte tillhörde inte församling då, men han blev senare en medlem. Han gick på en alfakurs och den fjärde gången som vi möttes, precis efter kursen var slut för kvällen, så kommer han fram till mig. Jag ser på honom i ögonen att han har kommit på någonting. Så han är ivrig att ställa en fråga. Och han ställer en fråga som att han är nummer ett i universum som har ställt den frågan. Att han har kommit på något sånt där riktigt klurigt och nu ska han ställa den där frågan till mig. Och så säger han så här, du, jag kommer att tänka på, hur kan det vara så att Gud är god och så finns det så mycket ondska i världen? Det är klart, jag kunde ha svarat så här, du, det där har teologer grubblat på i 2000 år. Det kallas för teodicéproblemet och jag har så här mycket böcker i min bokhylla som behandlar den frågan. Men jag gjorde inte det, så väl var. Utan jag sa så här, vilken bra fråga. Vilken bra fråga. Och vet du, att den frågan finns i Bibeln. Jag liksom såg hur hans tilltro och hans uppfattning om Bibeln bara växte. Tänk att hans fråga som han hade kommit på fanns redan formulerad i Bibeln. I Saltaren så finns den frågan. Hur Gud kan du tillåta? Och så vidare. Och det finns ju inte minst i Jobs bok också. Nu menar jag inte att varje läsning av Bibeln ska vara lustfylld. Det vore väldigt konstigt, det är orimligt. Ibland läser vi ju med tårar. Men det är ju personen bakom skriften, alltså Gud, som sänder sitt ord. Och bilden av honom gör någonting med oss. Det är hans gärningar som träder fram, det är älskvärt. Det är någonting som gör att vi hanterar den här boken på ett helt annat sätt än alla andra böcker som vi har. Jag bodde i 11 år i Linköping. Under den tiden så föddes vårt fjärde barn. En så kallad sladd. Han kom 10 år efter de andra och vi är fortfarande förundrade hur det gick till. Men på något sätt så fick vi ett fjärde barn i alla fall. Och det var lite komplicerat och min fru fick ligga inne på BB ganska länge, både före och efter. Så jag sprang där uppe på avdelningen på universitetssjukhuset och såg den där skylten som var över ingången. Någon hade kommit på något väldigt fyndigt och skrivit så här att det är lusten som driver verksamheten. Och det var ju lite fyndigt. Men jag tänkte, det där stämmer inte bara på en BB-avdelning. Utan det stämmer ju faktiskt i Guds rike också. Att lusten finns med där som drivkraft. Glädjen utifrån hur ordet verkar i oss människor. Det var det första. Lust. Det andra ordet, det är läsning. Vi läste, läser den dag och natt. Utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Bibelläsning, det är gynnsamt för tillväxten. Och vi känner ju igen den där strofen. Det är ju faktiskt ett citat ifrån Josua bok, första kapitel och den åttonde versen. Där Herrens budskap är till Josua då, efter att Mose har dött. Att han ska vara tapper och stark, han ska lita på Gud. Och så är det en sak han ska göra. Han ska läsa, faktiskt. Egentligen den enda direkta uppmaningen vad han ska göra. Det andra är mer att hålla fast och vara trogen. Men han får höra ordet läs. Senare i Bibelns historia, i Gamla testamentet, folket återvänder ifrån Babel, fångenskapen. De kommer tillbaka till Israel och står att Nehemja och Esra, som är judiska ledarna för den nya tiden, de föreläser ur skriften för att liksom tala tro och inspiration till folket. Några år tidigare har Daniel, profeten Daniel, han har upptäckt genom att läsa i skriften att det finns ett löfte om att komma tillbaka till Israel, deras hemland. Och under kungatiden, om man går ändå längre tillbaka, så kan man se att varje gång som det är någon form av reformation, eller ska vi kalla det väckelse, alltså då man återvänder till det ursprungliga, till Guds vilja, så är det kopplat till att man upptäcker att lagen finns där, att Gud har talat, att det är nedskrivet, och så tar man till sig och läser och lyder och följer som man inte har gjort tidigare. Ja, vi anar ett mönster att varje gång som Gud vill bygga upp det som är nedrivet så är det som att ordet finns med på något sätt. Varje gång som det ska blåsas liv i det som är dött och tillplattat så finns ordet med där. Andas och det händer någonting. Och kommer man sen in i Nya testamentet så finns ett uttryck som heter att Guds ord hade framgång. Vad betyder det? Att apostlarna fick applåder när de predikade? Nej, men det betydde att människor faktiskt tog till sig det de hörde och började tillämpa det i sina liv. Då hade ordet framgång. Därför att det är så mycket som händer när vi läser faktiskt. Min titel heter generalsekreterare. Det är ju väldigt konstig titel egentligen, men så är det. För Svenska Bibelsällskapet. Och då har jag kollegor i nästan alla länder över hela världen som också är ledare för Bibelsällskap. Och jag har en kär kollega i Algeriet som heter Ali. Han har varit ledare för Bibelsällskapet i nästan 30 år. Han berättar för mig hur han kom till tro och blev en kristen. Han växte upp i en muslimsk familj som 99% gör. I Algeriet, därför att det är ett strängt eller strikt muslimskt land. Och vid den tiden så fanns det en censur i staten. Det gäller böcker som skulle ges ut. Och hans pappa var en av de som jobbade med censuren i Algeriet. Så det kom böcker hem till hans hem. Sånt som han skulle på något sätt gå igenom och godkänna eller avskriva. Och en dag så kommer det faktiskt en bibel hem till det hemmet. Och Ali då, som var 16 år gammal, han blir intresserad så han knycker den här bibeln. Och håller den för sig själv. Bakom ryggen på pappan. Och under 2 års tid så läser han bibeln. Och i sin ensamhet så blir han en kristen. Han vet ju inte vad det är egentligen. För han känner ingen annan som är kristen. Och det tar 2 år ytterligare innan han träffar en amerikansk missionär som jobbar i Alger, i huvudstaden i Algeriet. Och han får vidare undervisning och vägledning i sin vandring med Jesus. Men det började med att han fick tag på ordet och läste. Vi glömmer ibland hur kraftfullt det är i sig faktiskt att läsa ordet. Den där handlingen att sträcka sig efter Bibeln, att öppna den och börja läsa, den är livsförvandlande. Den påverkar klimatet som får oss att växa mer. Det var det andra. Lusten och läsningen. Nu kommer det tredje. Och det är lite jobbigare faktiskt. Det är ordet långsamt. Eller långsamhet, om det nu finns på svenska, jag vet inte riktigt. Långsamt, som ett träd. Han är som ett träd planterat nära vatten. Och vem som helst som har lite otålighet i kroppen kan ju bli lite nervös över en sån bild att vi är som ett träd. Därför att trädet händer det ju inte så mycket med. Ingen kan se ett träd växa. Om det nu möjligtvis inte är bambu, men det är väl ett gräs istället, det är inte ett träd. Utan vi kan titta ganska länge på trädet och det händer liksom ingenting. Därför att det är så långsam process för ett träd att växa. Vi kan ju se resultatet efter några år. Men inte efter en dag. Även om du skulle stå och titta från morgon till kväll, så händer det inte så mycket av tillväxt. Jag är uppvuxen på västgötasidan av Vättern med utsikt över Visingsö, den här lilla pärlan som finns mitt i Vättern. Och när jag var ung så pratade man lite drömmande om Visingsö, hur historien, hur ja, det finns väldigt mycket man kan säga om Visingsö. Och då sa man bland annat att under stormaktstiden, då man gjorde de här fartygen som är välkända, Vasa och så vidare, då tog man ekplank ifrån Visingsö och så byggde man båtarna. Och så sa man så här, det berodde på att eken var så snabbväxande på Visingsö. Jag fick aldrig ihop det där riktigt, det där med varför skulle man ha snabbväxande ek och kan ekar överhuvudtaget vara snabbväxande? Det var något som inte riktigt gick ihop och jag vet inte om det var bara en sägen det här. Men ekar i synnerhet och träd i allmänhet är just långsamma i sin tillväxt. Riktigt långsamma. Även om det är torka så finns det ett rotsystem som gör att de kan grönska och växa. Men det tar ju tid. Och det måste få ta tid. Att läsa Bibeln och meditera över den är också någonting som tar tid. Det är inte ett snabbmedel till tillväxt. Ibland så lyfter vi fram de här snabbmatsgrejerna. Att vi fick ett ord och det gav oss kraft och energi och så kunde vi gå vidare. Och så glömmer vi den där Guds ords långsiktiga påverkan som egentligen är den stora påverkan. Det som sker under långa tider av läsande och tuggande. Ordets långtidsverkande effekt, den är mer omtalad i Bibeln faktiskt än den där snabbpåverkan. Vi läste igår ifrån andra Timoteusbrevets 3 kapitel och 16 och 17 vers om att vi skulle bli fria från våra brister och rustade för alla slags goda gärningar. Det sker ju inte i en handvändning, utan det är en process som tar tid. Och tänker vi ögonblicksförvandling, ja men då tänker vi nog fel. Och det var nog inte så ordet skulle funka i våra liv faktiskt. Gud kan låta oss vara med om märkliga saker, aha-upplevelser. Men han låter oss också växa långsamt. Det är en del av Guds plan. Att vi inte förvandlats med en gång till helgon när vi börjar läsa Bibeln. Men att det sker en långsiktig förvandling. I mitt uppdrag nu och det jag hade tidigare så ingår det att också ta på sig chefshatten då och då. Att vara ledare, att ha utvecklingssamtal med de anställda. Och det är oftast ganska roliga saker. Men ibland så kan man ju få ta upp det som är lite problematiskt. Man kanske tittar på att göra listan och se sådär att det finns saker och ting som inte har blivit gjorda. Och då kanske jag frågar det. Jag ser här att du inte har gjort den här saken som vi sa att du skulle göra. Vad beror det på? Då har jag aldrig hittills hört att någon har sagt så här. Jag ska genast prioritera om min tid så att jag hinner göra det jag skulle göra. Det har jag aldrig hört. Utan jag hör alltid samma svar. Jag har inte... Vad svarar man? Jag har inte haft tid, ja. Så säger alla. Jag har inte haft tid. Och det kanske stämmer. Men vi har ju alla lika mycket tid. Men reflexmässigt så är det så att tidsbristen sitter där som ett mantra nästan. Jag har inte haft tid. Psalm 1 säger att det gynnsamma läget som gör att vi växer, det är någonting som sker under lång tid. Därför att vi är som träden. Vi växer långsamt. Det finns det draget över oss. Och att det inte har kommit något snabbt resultat behöver inte betyda att vi är fel. Utan vi får faktiskt vänta och se. För vi läste ju att det kommer i rätt tid. Så småningom så ser man resultatet. Om man tittar i backspegel tillbaka, ja men det har ju faktiskt skett en tillväxt här. Men jag märkte det inte när det skedde, för det skedde lite långsamt. Kan vi ta in det tillsammans utan att bli deprimerade? Jag som är lite otålig av mig får påminna mig om det. Att detta är också ett drag i Guds verk i våra liv. Så 10-20 minuter med näsan i Bibeln kommer inte göra oss kanske snällare eller mer helgonlikta. Men sprid ut det över dagar, över månader, över år, så kommer du ha en trädeffekt i ditt liv. Tillväxt heter det. Grönskande, frodigt, även om det är tuffa tider. Det var det tredje ordet. Det fjärde ordet, det är ordet kallade för livsfrukt. Livsfrukt. Ordet bär frukt och grönt. Jag läser en gång till bibeltexten. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. När jag lyssnar på vittnesbörd som vi ger kanske offentligt ibland i en gudstjänst eller lite mindre grupper och talar om vårt kristna liv, så handlar det ofta om att vi har haft en torkperiod. En period då Gud inte har känts så där nära. Det har varit lite svårt att be. Känns som ett litet tak över oss kanske. Och så berättar vi om det och så berättar vi att det blev lite bättre efteråt. Nu tror jag att Gud låter oss komma igenom sådana här torkperioder emellanåt. Det är den kristna kyrkans historia. Att Gud tillåter det. Ökenperioder. Eller själens dunkla natt som Johannes av Korset skrev om. Det är en del av vår erfarenhet. Men förmodligen är det så att många av torkperioderna inte är naturliga. Som Gud har lett oss in i. Utan de kanske handlar kort och gott om att vi inte lever i psalm 1. Att vi missar någonting av de här sakerna som påverkar tillväxten, klimatet. För om inte bibelordet har sin rätta plats i vårt liv eller vår församling, så kommer något annat ta den platsen. Något som inte bär frukt och grönt på samma sätt som bibelordet gör. Vi fylls med andra tankar, med andra bilder och andra förståelser som inte bibelordet gör på det sättet. Den som har sin lust i Herrens lag, som det står, drabbas ju av precis samma saker som alla andra människor på jorden. Vi kan inte liksom undgå, vi blir också förkylda. Vi kan drabbas av olyckor. Och när politiken är som den är i ett land så drabbas också de kristna. Men vi har ett annat sätt att ta det på. Vi har ett annat hopp. Vi har ett fast ankare, en förankring i tiden som inte de som inte tror har. Så när vi drabbas av någonting svårt så kopplas vi inte bort ifrån livskällan. Utan den finns där, den är kopplingen. Det kan fortsätta att vara grönt och fruktbärande. fast det är torrt för övrigt. Därför att det finns då djupa rötter och vi har en helt annan förankring. Och rätt som det är, i rätt tid, så bär det frukt och så händer saker och ting. Jag berättade en församlingsledare för mig när jag var i Egypten förra veckan. En stor församling nära Tahrirtorget som heter Kassel Dubara, som samlar nästan 10 000 människor varje helg till olika gudstjänster. De berättade att tillväxten i församlingen började i en bönegrupp som höll på i kanske 9-10 år att be om en förändring i Egypten. Och så sa han, helt plötsligt så fick de bönesvar. Och jag tänkte ju på det här med att om vi gör det rätta under en längre tid så kommer Gud att svara på våra böner. När vi läser ordet och låter oss påverka så sker det en tillväxt. Så blir det frukt och grönt. Det är som en andens lag som vi tillämpar. Jag tänker på Paulus, vad han skriver i andra Timoteusbrevets andra kapitel och åttonde vers. Där står det så här. Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda enligt mitt evangelium. För vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvalda skull. Ja, för att de också ska vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Så fängelse, förföljelse, plåga hindrade inte fruktbärandet hos Paulus. Nej, hos Paulus var det friskt, det var frukt och det var grönt. Fast han upplevde det här motståndet. De här fyra betingelserna. Lusten, läsningen, långsamhet och livsfrukt. För att det ska ske så är det ju ett samspel mellan oss och Gud. Där vi har lite olika roller. Vår roll, din och min då, det är ju faktiskt att vi låter Guds ord drabba våra tankar. Om vi så läser det själva eller om vi lyssnar till ordet. Om vi funderar, om vi har det lite portionerat och färdigtuggat som det är i en gudstjänst. Eller om vi får ett råmaterial och säger läs den här bibelboken. Och vi själva får tugga och ställa frågor. Så är det ändå just det som du och jag kan och ska göra. Vi utsätter oss för Guds ord på lite olika sätt. På olika tider på dygnet och under året också. Och då vet vi att det låter ju enkelt. Ja, men konkurrensen är ju stor. Det är mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet. Som hela tiden vill ta vår tid och vår kraft i anspråk. Jag brukar säga, vi får inte tid. Vi antingen tar vi oss eller vi byter tid. Jag gjorde det förut, men nu gör jag det här istället på den tiden. Och så kan vi fylla den också med Guds ord. Och hur det ska gå till? Ja, jag hade ju en del undervisning om det igår. Vi kan göra det på många olika sätt och vi behöver hitta vår väg att få in den goda vanan att umgås med ordet. En församlingsuppgift är att inspirera, stötta och uppmuntra oss som medlemmar att vara bibelläsare, att vara ordets människor. Det är din och min roll. Guds roll i det hela, det är ju att han har lovat att förlösa sin kraft, sin energi genom ordet, genom vägledning, genom uppmuntra, genom glädje och lust. Den rollen behöver inte vi ta på oss. Vi behöver inte göra ordet kraftfullare än det. Gud har lovat. Han har gett oss löften och han har sagt att mitt ord är nåderikt. Och vi får ha en slags tillit till att Gud gör sin roll, sin del i dealen. Och så står det ju att Guds ord är levande, det är verksamt. Det är skarpare än och tvegat svärd, det tränger djupt. Det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Och ingenting kan döljas för honom. allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Där har du Guds roll. Och den sköter han bra. Och vi behöver inte ta över den. Vi bara låter oss utsättas för ordet. Och så gör Gud liksom resten av. Det är snart slut på det här året, 2018. Och Sveriges riksdag kämpar med regeringsfrågan. Hur ska det bli? Och hur man än väljer så kommer vi säkert påverkas om det blir på ena eller andra sättet. Därför vad som händer på politikens område, det påverkar våra arbeten, vår vardag, vår skola, vår vård och allt det där som vi tycker är viktigt. Och ibland så tycker vi att nu kan vi inte göra mer. Vi har ju gjort vårt val. Vi hade val för 2 månader sedan. Då har vi lagt vår röst. Jag tycker det är viktigt att det blir en bra regering. Och jag ber tillsammans med er för att det ska bli lyckosamt på alla sätt och vis. Men jag vet också att det finns andra val som du och jag kan göra. Som kommer att påverka din andliga utveckling. Församlingens andliga utveckling. Och även hela vårt lands utveckling. Och det handlar om det som står i psalm 1. Hur ordet ska få sin plats. Så att någonting växer och frodas som vi längtar efter. Att vårt samhälle, våra personliga liv utifrån relationen till Gud ska ge oss själva men också påverka vår omgivning. Och där är ditt val att låta ordet finnas med. Det är väldigt viktigt. Det är avgörande skulle jag vilja säga. Så Gud hjälp oss att vara ordets hörare och ordets görare, båda delarna. Nu ber vi tillsammans. Jag tackar dig för att vi får ha ditt ord. Du har sänt det till oss. Du talade genom något som vi kunde läsa, Herre. Det är stort. Du har sagt att ditt ord är levande. Att det händer någonting med oss idag. Förlåt oss de gånger vi är så otåliga så vi inte kan vänta in din handling, Herre. Men ge oss också uppmuntran under vägen, både glädje och lust som vi behöver för att vara uthålliga, Herre. Tack, Herre, för att du vakar över din församling, över oss som dina barn, att du vill det bästa för oss. Vi tror det, Herre, och vi bekänner oss till dig att du är en god och kärleksfull Gud som älskar ditt folk, dina barn idag. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.